Ja, kära vänner, det här är en rekonstruktion av stiftelsen Västerås Bibelforums föredrag över ämnet Det anstötliga i Bibeln. Det blev ett lite missöde i samband med inspelningen, så att vi får försöka att göra denna rekonstruktion så gott det går. Ämnet är alltså det anstötliga i Bibeln. Och då tänker vi ju kanske att det här föredraget ska handla om allt det som vi tycker är svårt att förstå när vi läser Bibeln. Det som är anstötligt. Och det blir vi som ger uttryck för kritik och synpunkter på vad Gud säger, vad Gud har gjort och vad hans apostlar och profeter berättar i Bibeln. Men jag vill allra först vända på vårt tänkande här. Vi ska inte sätta Bibeln på det anklagades bänk, utan vi ska göra som det står i överskriften över alla våra föredrag. Utgå ifrån vad Bibeln säger i frågan. Vad säger Bibeln om vad som är anstötligt? Jag tror det är mycket nyttigt att vända på frågan på det viset. Därför att vi tänker ofta stick i stäv med Bibeln. Vi måste lära oss att gå in i Bibeln och bli präglade av Bibelns synsätt, Bibelns perspektiv. Vi kan ju erinra om sådana ord som att det vi tycker är starkt, det är svagt. Och det som är svagt, det är starkt. Eller Jesu ord, det första ska bli det sista. Och det sista, det första. De som är minst, de små barnen, de är störst. Och de som är stora och märkvärdiga, de är minst. När jag nämner de här orden så får jag professor Odeberg i tankarna. Han betonade ofta just detta, att Bibeln vänder upp och ner på våra invanda tankar. Vi måste liksom krypa in i Bibeln. Han kallade det för ett immanent studium. Det vill säga gå in djupt in i skriften och så försöka se på olika saker genom skriftens egna ögon. Alltså, allra först ska vi då ta upp vad säger Bibeln om vad som är anstötligt. Och då vill jag stanna vid fyra saker som Bibeln nämner som stora anstöter. Skandaler. Skandalon heter det på grekiska. Och den första anstöten som jag vill nämna, det är då jag själv och vi människor. Den stora anstöten, det är vi människor. Den stora anstöten är jag, enligt skriften. Jag har fått så mycket av Gud. Vi har blivit föremål för så mycket kärlek och omsorg och omtanke från Gud. Och vårt gensvar har ändå bara blivit otack, synd, trots, avfall. Det är ett elände. Det är en skandal. Det är enligt Bibeln en stor anstöt. Det är vi som är det stora problemet, inte Gud. Vi ska inte sätta Gud och skriften på det anklagades bänk, utan där ska du och jag sätta oss. Vi säger ofta, hur kan Gud tillåta? Hur kan Gud vara allsmäktig och kärleksfull när det finns så mycket elände och krig och nöd i världen? Och vi vill gärna säga att det måste vara Guds fel. Vi skyller ifrån oss. Och det är utmärkande för hur perversa vi har blivit. Att vi ständigt skyller ifrån oss. Redan när synden kommer in i världen så börjar människan med att skylla ifrån sig. Det var inte mitt fel. Kvinnan som du gav mig, hon gav mig att äta så att jag åt. Och kvinnan skyller på ormen. Det vill säga, du har ju skapat dessa kreatur och denna orm. Det är ditt fel. Man skyller ifrån sig. När vi läser Israels historia i Gamla testamentet så finner vi att folket gång på gång skyller ifrån sig. De blir föremål för Guds stora nåd och frälsning. Han räddar folket från träldomen i Egypten. Och knappt har man fått del av denna stora godhet och frälsning förrän man vänder sig mot Gud och knorrar. Varför förde du oss ut i öknen? Det hade varit bättre att få stanna i Egypten, vid Egyptens köttgrytor. Ett ont och otacksamt folk. Ja, så är det på grund av synden. Detta måste vi alltså ta fram allra först, därför att skriften tar fram detta som en stor anstöt, en stor skandal. Låt mig citera hur Jesaja redan i början av sin stora profetrulle tar upp den här skandalen. Efter rubriken i kapitel 1 så säger han, från den andra versen: Hör ni himlar och lyssna du jord, till Herren talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de har avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Vi har alltså blivit, kan man säga, perversa. Vi handlar naturvidrigt. I skapelsen i övrigt får man ett bättre gensvar än vad Gud får ifrån oss. Oxen känner sin ägare, åsnan sin herres krubba. Men vi som har fått så mycket gott av vår Herre, han som har burit oss och lett oss och hjälpt oss och förlåtit oss, han får otacksamhet tillbaka, trots och knorrande, förakt, anklagelser. Detta är en anstöt. Detta är ett elände. Profeten Jeremia tar upp samma sak, eller rättare sagt, Herren talar genom profeten och säger: fastän jag tittar och ofta har sänt till er, mina tjänare profeterna, så vill ni inte höra. Man vänder Gud ryggen, man trotsar honom, fastän man har fått så mycket gott. Men däremot, det som inte håller, det som inte är någon verklig hjälp, avgudar som inte kan hjälpa, som är stumma, som är gjorda av trä eller sten, de blir föremål för stor omsorg och dyrkan. Dem hyllar ni, framhålls det i både Jesaja och Jeremia. Man vänder sig till himmelens hela härskara, man vänder sig till stock och sten. Men till den enda levande och sanne guden, dit vänder man sig inte. Man vänder honom ryggen och man föraktar och kritiserar Gud. Det är den första stora anstöten som jag vill nämna. Den andra, det är Kristi kors. Enligt Bibeln så är Kristi ställföreträdande offer offer. Att han blir offrad i vårt ställe på det föraktfulla, det förbannade träet, det är en stor stötesten. Herrarnas herre, konungarnas konung, blir så djupt förnedrad och måste bli så djupt förnedrad för att vår skuld ska bli sonad. Det är enligt skriften en dårskap. Korset är en dårskap, en stötesten. Och de som håller sig till korset, de som likt Paulus säger, jag vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, de är dårar. Vi har blivit dårar för Kristi skull. Vi har blivit skam och smälek. Det heter om det troende att det får gå ut till Kristus utanför lägret, på till smälekens område. Kristi kors är alltså en stor stötesten. Och det märker vi ju också tydligt när man försöker förklara kristendomen förnuftigt, försöker anpassa den till mänskligt tänkande. Då vill man inte veta av Kristi ställföreträdande gottgörelse. Då gör man om Bibelns lära om korset till någonting annat. Låt mig också här citera ett stycke ur skriften. Jag bläddrar fram Paulu brev till församlingen i Korint, första brevet, redan i det första kapitlet från den 20:e versen. Där skriver Paulus: var tog den vise vägen och den skriftlärde? Vad blev det av denna tidsålders hårklyvare? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? För sin visdom skull lärde världen inte känna Gud när den mötte Guds visdom. Därför fann Gud för gott att låta en dårskap predikas som frälsar dem som tror. Så är det ju. Judarna vill ha underverk och grekerna söker efter vishet. Men vi förkunnar en korsfäst Kristus. För judarna är han en anstöt, en skandal. För hedningarna en dårskap. Men för dem som är kallade, både judar och greker, är han Guds mode, Guds kraft och Guds visdom. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Det som alltså är sann visdom, det håller vi för dårskap. Och vår dårskap, det upphöjer vi som den högsta visdom. Detta är ett elände. Detta är, enligt skriften, en stor anstöt. Vi tar vår utgångspunkt i vår visdom. Och så fördömer vi det som är verklig visdom, som ingenting värt, som dårskap. Vi föraktar den sanna visheten. Den tredje anstöten som vi skulle kunna nämna, det är att Guds rike inte med en gång framträder i makt och glans. Riket framträder inte i yttre glans och inte heller rikets konung. Vi har redan talat om hur rikets konung blir upphöjd på förbannelsens trä. Vilken anstöt, vilken skam. Men också detta att själva riket inte framträder starkt och mäktigt i yttre mening. Det är en stor anstöt. Och därför försöker människor i sin visdom att göra om både Messias och riket. Man vill ha en Messias som är en yttre kung, yttre politisk, mäktig kung. om man vill göra om hans rike till ett yttre jordiskt tusenårsrike som framträder konkret och mäktigt. Inte som ett andligt rike mitt ibland, än ett samhälle som kanske i stora stycken förföljer det och föraktar det. Det är också en anstöt. Alltså Kristi förnedring och rikets yttre ringhet. Nu har ju Kristus en storhet, men den syns inte så som vi vill se den. Och nu har också Kristi rike mitt i sin yttre ringhet också en storhet. En storhet i nåden, en storhet i ordet, en storhet i sakramenten. Men det är inte som man vill ha det. Jag minns en gång när jag talade över det här ämnet. En åhörare som efteråt sa: Guds rike, jaså, är det bara det? När vi hade lyft fram att detta rike består i Kristi rättfärdighet, oss tillräknad, när det består i syndernas förlåtelse, när det består i det eviga livet för Kristi skull som vi har redan nu, redan under yttre förtryck och lidande, när vi har det i ord och sakrament, då blev svaret: ja, så är det bara det. Nej, men då var det liksom ingenting. Detta är en anstöt. Människan vill ha ett synligt, mäktigt och stort gudsrike. Och under kyrkans historia har många grupper försökt att göra om kristendomen i den riktningen. Att upprätta någon form av synligt gudsrike. Och Kristus själv vill man ha som en politisk befriare. Det var ju bland annat på den grunden som Kristi egna, han kom till sitt eget, som de inte tog emot honom. Han kom fattig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle. Men man ville ha en mäktig kung som drev ut romarna och här och nu och med en gång upprättade Guds riket på jorden. Alltså Kristi ringhet under sin förnedring, hans fattigdom och hans rikes yttre ringhet. När Jesus säger: man kommer att förakta er, man kommer att förfölja er, man kommer att driva er ut ur synagogorna. Detta är en anstöt. Detta kan inte vara den rätte messias och det rätta gudsriket, säger många. När man idag frågar ledare för judendomen varför man avvisar Jesus som sin messias, så säger man: ja, men det är ju helt klart, enligt skriften ska det komma fred med messias, och det gjorde det inte med Kristus. Underförstått: det måste vara i yttre mening, en yttre befrielse och en yttre fred, och det blev det ju inte, och därför avvisar man honom. Paulus har fångat in det här i sitt brev till Filipperna. I det andra kapitlet så skildrar han Kristus och hans utblottelse. Han som var så rik, han som var till i Guds skepnad, men inte såg på sin jämlikhet med Gud som en rövad skatt, utan utblottade sig själv och antog tjänare skepnad när han blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, alla deras som är i himmelen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. I samband med den här punkten kanske jag också ska beröra hur människan vill ha yttre tecken och under kring det som man ska hålla för gudomligt och hålla för att vara Guds rike. Man åstundar hela tiden spektakulära ting. Man vill se att sjukdom och död helt tydligt är övervunnet. Man begär tecken och under. Och när Jesus framträder så kan ju Jesus göra tecken och under. Och han gör tecken och under. Men han måste göra det med stor sparsamhet. Och därför när han gör det så säger han också, säg det inte till någon. För att man missförstår. Man drar slutsatser om ett yttre gudsrike och en messias av ett annat slag än den han är, den rätte messias. Detta släkte är ett otroget, horiskt släkte som bara vill ha tecken och under, säger Jesus. Spektakulära ting. Men inget annat tecken ska givas det än Jonatecken. Och med Jonatecken menas ju detta tecknet att dö och på tredje dagen uppstå igen. Det är det stora tecknet. Men det är tecken som många föraktar. Man vill istället ha, kan man säga, kortsiktig framgång. Man vill ha befrielse från yttre nöd och sjukdom nu. Och förstår inte storheten i det gudsrike som finns mitt under nöd och förnedring. En del kristna grupper tar också sikte på det här med det spektakulära. För att vinna människor och för att kunna marknadsföra, om man får använda det uttrycket marknadsföra, sin undervisning och sin tro, så vill man kunna visa till tecken och under som syns. Att människor blir helbrägda, gjorda. Att sjukdomen försvinner. Ja, en del säger att har vi bara tron så är sjukdomen borta. Och dyker sjukdom upp, då är det bara tecken på att det är brister i vår tro. Så går jag till en fjärde anstöt enligt Bibeln. Och det är det ogudaktigas yttre framgång. Troende har det ofta svårt, möter förakt och möter lidande. Medan ogudaktiga som borde straffas och få svårigheter, ibland har stor framgång mitt i sin ogudaktighet. Detta är ett elände. Detta är en anstöt. Kan Gud vara rättvis när han låter den ogudaktige, när han låter den ogudaktige ha framgång, när det går bra för den ogudaktige och det går illa, till synes illa, för den fromme? Bibeln tar upp det här på många ställen, bland annat i Jobs bok och i flera Saltarsalmer. Vi kan citera lite grann kanske ur den 39:e salmen från den 5:e versen. Där beder David: Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut och att det finns en gräns för mina dagars mått, så att jag inser hur förgängliga jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagars mått. Min livslängd är som ett intet för dig. Alla människor är förgängliga, hur säkra det än står sedan. Det vill säga, ge mig ett rätt perspektiv. Vi kan ha framgång och bli stora och gå där säkra, men vår livslängd är kort. Min livslängd är som ett intet för dig. Jag och alla andra människor är så förgängliga. även om vi tycks ibland vara mäktiga och starka. Den 73:e psalmen tar upp denna fråga nästan i sin helhet, en psalm av Asaf. Där står det: sannerligen Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Fria från bedrövelser är de till sin död, och deras kroppar är vid gott hull. De kommer inte i olycka som andra dödliga, de plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram, deras hjärtans inbildningar känner ingen gräns. De hånar och talar våld i sin ondska, de talar på ett överlägset sätt. Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och suger i sig vattnet i fulla drag. De säger: hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går dem alltid väl och det växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och trodde mina händer i oskuld. Jag blev plågad hela dagen, var morgon kom tuktan över mig. Och så vidare. Det är en anstöt, en svårighet, att den gudfruktige kan få lida mycket och den ogudaktige tycks det gå väl. Det är en prövning. Men när vi klagar under en sådan prövning så vill Gud ändå visa oss att vårt perspektiv är för trångt och vi vet för lite. Gud är inte orättvis och Gud har en mening i det som sker och låter inte sina barn bli tuktade över deras förmåga utan till deras bästa. Vi behöver ofta tuktan och vi behöver ofta mycket tuktan. I berättelsen om den rike mannen och Lazarus så framhålls det att den rike och ogudaktige mannen, han fick ju ut sitt goda här i tiden. Men vad hade han vunnit med det? Lazarus som fick lida här i tiden, han hade sitt goda kvar. I Bibeln är perspektivet alltså ett helt annat än det som människor i sin förmenta visdom har. Paulus bad en gång att han skulle bli kvitt en svår sjukdom, vilken den nu var, vi vet inte riktigt. Men han får svaret: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Man kommer alltså fel om man vill mäta Guds välsignelse i omedelbar och yttre framgång. Visst kan vi få också yttre framgång och yttre rikedom, som Abraham. Men ofta så behöver vi av Guds godhet istället tuktan och svårigheter för att sedan få det högsta goda, den eviga rikedomen i himmelen. Här vore det kanske mycket mer att tillägga, men jag ska gå vidare. Bara citera också vad Job säger till slut, efter det att han har insett att han har varit i ogjort väder när han knorrade och klagade. Man måste ändå säga att Våra lidanden är ju ett intet emot de svåra prövningar och det svåra lidande som Job fick. Likväl får Job lära sig att se på Guds vis. Och då säger han till slut: vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Och så lägger han fingret på munnen och han tar tillbaka, han ångrar sig i stoft och aska. Och han får välsignelse från Gud för evigt och även rik välsignelse i tiden, den sista delen av jordlivet. Ja, det här var några punkter om det som Bibeln tar fram som verkliga anstöter. Då kan vi gå över till vad vi människor säger. Nu har vi hört vad Gud säger i sitt ord. Vad är det då som vi människor vill dra fram och se som svårt och anstötligt? Och här hinner jag då inte gå in på enskildheter, utan jag tar några övergripande frågor. Jag börjar med Bibelns yttre ringhet. Precis som Kristi yttre ringhet är en anstöt, och Guds rikes yttre ringhet är en anstöt. Icke av denna världen och mitt i denna världen, förtryckt och trängt tillbaka, så är Bibelns yttre ringhet en anstöt. Om nu Bibeln är det som den säger sig vara, Guds ord, renat i degen 7 gånger, om undervisningen inte är människotankar utan sådant som kommer från Gud och bevarat genom att den helige ande har drivit sina utkårade vittnen att registrera, minnas, vittna om och berätta, ja, då borde väl Bibeln vara i guldskrift. Då borde väl texten nästan ha ramlat ner från himlen. Och så säger en del: är det verkligen Guds ord, då kan inte Bibeln se ut som den gör. När den nu kommer till oss på det vis den framträder, då är den nog inte riktigt Guds ord och tillförlitlig. Men här är det på samma sätt som vi sa tidigare, att Guds ord, det är givet på papper som kan gå sönder, och det är nedskrivet och avskrivet och avskrivet, och det finns avskrivare som ibland har hoppat över något ord eller lagt till något ord. Och vi har massor med avskrifter, och man tycker att detta är otillfredsställande. Men i själva verket så kan vi med alla dessa avskrifter och med blekta kopior, och vi har vissa svårigheter ibland att känna igen ord och urskilja ord, så kan vi med den mängd vittnesbörd som finns och de många avskrifterna ändå fastställa hur den heliga grundtexten ska se ut. Det är på ytterst få ställen där man inte kan veta hur texten ska vara. Så mitt i Bibelns yttre ringhet så har vi en säker text att studera. Likväl så är detta en anstöt för många. Också detta att Bibeln är så stor och så olikartad. Den är ju ett helt bibliotek, 66 böcker. Och det är olika typer av böcker. Det är svårt att få överblick. Det är svårt kanske att se den röda tråden. Och om man till detta också tar fram vad bibelkritiker och många forskare har sagt om Bibeln, då kan det bli riktigt svårt. Det finns nämligen en bibelkritisk forskning som utgår ifrån att det som står i Bibeln, det är inte alls utgånget från Gud. Det är inte alls någon Gud och någon helig ande som har drivit och uppenbarat, utan det är i grunden människotankar alltsammans. Ja, det är klart att utifrån den utgångspunkten så kritiserar man Bibeln. Man förväntar sig ju att det ska vara motstridigt och felaktigt, ty så är det ju med det mänskliga. Till detta kan jag bara säga att bibelkritiken har fått problem med denna utgångspunkt. När man har slagit sönder bibeltexterna i en rad källskrifter som man har spaltat upp därför att de skulle uttrycka olika synsätt och olika läror, så har man i grunden svårt att upprätthålla den tanken. Handböcker som skrevs för 20, 30, 40 år sedan om att till exempel Moseböckerna består av en rad källskrifter som motsäger varann, de är idag antikverade. Också bibelkritiker måste nu nöja sig med att det finns kanske bara några få källskrifter. Man kan säga att bibelkritiken delvis gjort bankrutt. Man har fått retirera på punkt efter punkt. Inte så att man tvingas hylla Gud och hans ord så som en säker tillflykt. Men mycket av kritiken har visat sig ohållbar. Danielsboken, som visar en överblick över vad som har hänt under långa perioder och kan liksom överblicka världsriken, det är naturligtvis ett problem om man utgår ifrån att det är någon enkel jude i Palestina som har skrivit det här. Hur kan han ha denna överblick? Hur kan han ha detta perspektiv? Och den enda lösningen man har kommit på är då att när han talar om sådant som ännu inte skett under den babyloniska fångenskapens tid, utan som ordagrant går i uppfyllelse på 300-talet och 200-talet och 100-talet före Kristus, då har man sagt, då levde nog den här mannen först på 100-talet. Och så har han beskrivit vad som redan har hänt och formulerat det som om det är en person som redan på 500-talet ser framåt och profiterar om det här. På så vis har man kommit förbi ett problem. Men Danielsboken är för bra för den förklaringen. Det visar sig att man i alla fall inte kan förklara den överblick som finns i Danielsboken. Och när man som stöd för den här tanken att Danielsboken är konstruerad långt efter de flesta händelserna som nämns, därför att profeten tar ju fel i en rad historiska uppgifter, då har man fått backa på punkt efter punkt. Uppgifter i Danielsboken som man har sagt är felaktiga men förklarliga, därför att det är påhittat långt efteråt så ingen kunde riktigt minnas. Det visar sig inte alls vara felaktigt, utan tvärtom oerhört korrekt och precis. När vi har fått tillgång till mera material så kan vi se att Danielsboken talar sanning och gör inte historiska misstag. Ännu i biskopsmötets bibelkommissions bok Bibelsyn och bibelbruk förs den där åsikten fram att det är massa misstag i Danielsboken. Men det håller inte. Det man där kallar för misstag är inte misstag, utan det är bibelkritikerna som gång på gång har misstagit sig om Bibelns böcker. Men det är en svårighet och en anstöt för människor att Bibeln har en yttre ringhet och att bibelforskare talar så illa om denna bok. Och det har fått en förödande effekt för kyrkor och enskilda. Många lyssnar till bibelkritikerna. Många förlorar tilliten till Guds ord och berövar sig därmed den rikedom och välsignelse som ett förtroendefullt studium av Bibeln ger. Ibland har man sagt att det är med Bibeln som med Kristus. Precis som Kristus har en gudomlig och mänsklig sida, så har Bibeln det också. Och så har man riktigt fromt sagt att fastän Bibeln har många fel och brister och är så skröplig, så finns det i alla fall där i en gudomlig kärna som det gäller att lyfta fram och ta vara på. Men en sån parallell håller ju inte. Kristi mänskliga sida är inte full av synd, utan som sann människa är Kristus utan synd och utan svek. Och för man över den parallellen till skriften, så kan man då säga att fastän pappret kan vara dåligt och trasigt, och fastän det finns många handskrifter och många översättningar och skröpligheter på olika sätt, så är ändå skriftens grundtext och undervisningen Guds heliga eller syndfria ord, ett ord utan svek. Och vi ska komma ihåg vad Kristus själv säger om skriften. Den kan inte bli om intet. Förr ska himmel och jord förgås. Än en enda prick av lagen av läran skall förgås. Och skriften, den handlar om mig. Den vittnar om mig. Kanske jag också skulle nämna kort detta om falsk och sann profet. Är profetian, är profeterna sanna? De som har givit oss vittnesbörd som vi har i skriften. Kan vi lita på Jesaja, Jeremia och Hesekiel? Det finns ju sanna profeter och det finns falska profeter. Och i Bibeln läser vi om båda slagen. Vi får också läsa om falska profeter. Men om den falske profeten talar emot vad Gud har uppenbarat, då är han ingen sann profet. Det finns en uppenbarelse som man kan ha som måttstock och kontrollera efter. Och en profet som talar om en framtid och säger att det och det ska ske och så sker det inte, då är han en falsk profet. Jeremia möts av den falske profeten Hananja, och det hinner jag inte gå in på, men det kan man läsa om i Jeremia 28 och hur man avslöjar en falsk profet. Det allra starkaste kanske för att Bibelns profeter är sanna profeter, det är deras vittnesbörd om Kristus. Man talar om vem han är, var han ska födas, vad han ska göra, och in i minsta detalj går profetiorna i fullbordan. Och det är som det står i Psaltaren 40, vers 8. Se, jag kommer, i bokrullen står skrivet om mig vad jag ska göra. Och man gör väl om man tar fasta på Jesu ord: kom och se, skrifterna vittnar om mig. Ja, med dessa ord måste jag avbryta den här inledningen. En del enskilda anstötligheter får jag behandla i ett annat sammanhang.